Det här är en podd från Svenska Yle.
Det stora klimatmötet i Madrid, det blev en flopp, för världsledarna kunde inte enas som det var meningen. Besluten sköts upp till nästa möte, men då tänker jag och många andra att nu var det ju så att tiden egentligen inte finns för att skjuta upp några åtgärder om världen ska kunna stoppa klimatförändringen. Så då infinner sig frågan, vad händer om det inte går? Hur ska vi agera då? Det här ska vi prata om i nyhetspodden. Jag heter Karin Götelid och Markus Rosenlund sitter med mig här. Markus, som är prisbelönt vetenskapsjournalist och författare dessutom. Markus, handen på hjärtat mot bakgrund av det vi ser nu. Kan världen få till stånd de åtgärderna som behövs för att stoppa uppvärmningen?
Man ska ju aldrig säga aldrig. Nu sa jag det just två gånger. Men nu ser det ju jätteosannolikt ut, alltså med den politik som förs nu och den jargong som är på gång i maktens korridorer. Så nu blir man ju allt mera liksom modstulen. Ja. Nu ser det ser jättedåligt ut det här.
Då har ju du i din bok skrivit om just precis de här scenarierna, och precis häromdagen så läste jag en blogg av den gröna före detta politikern Osmo Soininvaara, där han då skriver det som du också har skrivit då, att nu är det dags att förbereda sig på det som händer eftersom vi inte uppnår de här målen. Mm. Är det så här drastiskt?
No, det var ju just det som IPCC, alltså klimatpanelens senaste rapport som kom nu i höstas, gick ut på. Alltså den handlar inte så mycket om det som kommer att hända i en avlägsen framtid eller överhuvudtaget i en framtid, utan den handlar mer om det som redan har hänt, alltså de förändringar som vi redan har här. Och det handlar mindre om att hur ska vi förbereda oss, för hur ska vi liksom göra för att det och det inte ska hända, utan det handlar mer om att det här kommer att hända vad vi än gör. För vi har alltså släppt ut så mycket växthusgaser redan att också om vi skulle sluta släppa ut växthusgaser totalt idag, eller igår eller förra veckan, så det skulle ändå, det här tåget tuffar på, det är en så stor massa som vi har satt i rörelse, att den här förändringen har samlat så mycket momentum redan i det här laget att den är, vet du, den är som en stor oljetanker. Du kan hänga på rodret länge och väl, men skutan kommer inte att börja svänga riktigt genast. Nej. Det är inte som en liten mikrobil som du kan styra så här, utan förändringarna sker långsamt, men sen när de en gång börjar ske, så då sker de med besked och ganska länge.
Ja, det är ju många saker som händer i världen med klimatet om det är så då att det värms upp, vilket klimatet ju då gör, antingen vi vill det eller inte. Men om du liksom skulle peka ut någon enskild sak som du tycker kanske att skulle vara det viktigaste scenariet så vad är det?
No, det är en sak som jag tycker att det har diskuterats förvånansvärt lite om, med tanke på hur allvarligt det är och med tanke på att det egentligen sker inför våra ögon just nu och att det kommer att ske bara mera och mera. Det som Osmo Soininvaara till exempel var inne på i sin blogg här om veckan eller här om dagen, och det som jag också skrev om i min egen bok, det här att människor kommer att sätta sig i rörelse. Och det här är någonting som jag till exempel har skrivit långt och väl om. I det historiska perspektivet har det alltid hänt så att när vi har haft en klimatförändring så har människor satt sig i rörelse. Och det har alltid lett till att någon har fått ont någonstans, och ganska många också. Vi kan se alltså under historiens lopp, vi har haft av de här stora klimatförändringarna, det har funnits flera av dem bara sedan den senaste istiden. Och det har lett till att stora kulturer, civilisationer har gått under helt enkelt. Den sena bronsålderns kollaps, där de här stora grekiska civilisationerna föll som käglor, de här stadsstaterna. Folkvandringstiden som satte punkt för Västroms historia och lilla istiden som innebar en massivt elände. Allt det här berodde just på att folk blev desperata. De här tidigare förändringarna handlade inte så mycket om att det blev varmare, det blev kallare.
Just det.
Oftast, och torrare. Men det här spelar egentligen inte så stor roll om det blir varmare eller kallare.
Nej, utan det blir alltså jättestora förändringar i folks levnadsbetingelser helt enkelt, som man får ge sig iväg.
Exakt, och det är framförallt en sak som är viktig. Nyckelgrejen är inte temperaturen utan tillgången till vatten.
Just det.
Blir det kallare så regnar det mer som det gjorde under lilla istiden. Somrarna regnade bort och vintrarna var kalla. Ingenting växte, åkrarna var bara en lervälling. Nu blir det varmare, det blir torrare som vi ser i Australien just nu. De slår värmerekord efter värmerekord. Ingenting växer då heller. Och det här får folk att konstatera att jaha, det här blir inte så bra. Nu går vi någon annanstans.
Det här är ju på gång redan de facto. Det är ju miljontals människor som har fått lämna sina hem eller som flyr på grund av torka. Men alltså framtidsscenariet är att det blir ännu mer då.
Ja. Alltså det stora problemet, eller låt oss säga som så, alltså Världsbanken har gjort beräkningar om det här ganska nyligen. De räknar med att det är någonting i stil med 143 miljoner människor som kommer att kunna drivas ut från sina hem och ut på vägarna under de kommande årtiondena. Och det här är ju liksom...
Det är ofattbara mängder människor.
Och de kommer att söka sig till de områden där livsbetingelserna och möjligheterna till att få en utkomst och att få mat åt sina barn ännu är så pass bra att man kan leva där. Och jag menar, vi vet att norra Europa hör till och kommer att höra till de här relativa vinnarna, om man kan tala om vinnare i ett sådant sammanhang.
Så det blir liksom inte så dramatiskt här då som det blir på andra håll?
Allt är ju relativt förstås, men här i Norden, i Skandinavien till exempel, så kommer inte åtminstone, det här utgår man från att det kommer inte liksom förhållandena att försämras lika fort som till exempel i södra Europa som kommer att torka ut och redan visar tecken på att torka ut. Här kommer man att kunna odla lite längre än på andra håll. Och det är klart, folk kommer att söka sig hit.
Så Finland, en helt konkret följd är att Finland får ta emot klimatflyktingar, kan man säga så?
Jag menar, så har det gått i alla de här tidigare klimatförändringarna som vi har haft. När Asiens steppar torkade ut och hästarna inte hade bete så sökte sig mongolerna annanstans och de kom hit. Och de kommer på samma sätt. Jag menar, vi ser ju nu redan den här strömmen av folk över Medelhavet. En väldigt tragisk utveckling där folk drunknar och det är ju just delvis beroende på att du kan inte odla i norra Afrika mer på samma sätt som Nildalen är väldigt intressant. Det kommer att bo, vet du, innan det här århundradet är slut så kommer det att bo mer än 1 miljard människor vid Nilens flöde. Och människorna där har varit beroende av Nilens översvämningar i årtusenden. Och Nilen, varje gång Nilen har fått hicka tidigare och slutat översvämma så har det gått riktigt på tok.
Det som ju också kan ske då i torkans och vattenbristens spår är ju att det uppstår konflikter om vatten, eller hur?
Ja, det är absolut. Och det är ju, det finns de som menar att kriget i Syrien till exempel är en direkt konsekvens av det här. Det har varit torrt väldigt länge där. Brödpriserna har gått upp. Samma sak har vi sett i Egypten. Där har det varit väldigt stort missnöje också. Sånt här är på gång redan nu. Och det här är just, det här är någonting som är ganska karakteristiskt som folk borde komma ihåg med den här klimatförändringen. Att det är inte liksom så att det plötsligt skulle dyka upp ett troll och börja slå sönder vår civilisation. Det sker så här långsamt och det smyger sig på oss. vi kommer inte liksom att kunna säga, sätta en knappnål på kartan att här började på den här tidslinjen. Mm. Liksom. Utan det blir sakta men säkert mer och mer kaotiskt. Och folk springer hit och dit och snubblar på varandra. Mm.
Det kan ju bli en känsla av hopplöshet när man pratar om det här på det här viset, att det liksom, det finns inget att göra, världens ledare bara käbblar. Vad tror du om det?
Ja, på sätt och vis, det är ju lätt att drabbas av den känslan, men å andra sidan, vi har vissa parallella utvecklingar på gång. Den unga generationen har helt tydligt fått liksom upp till över öronen av det här. Ja. De har fått nog, de orkar inte en sekund mer med det här käbblande som den här boomer-generationen, jag och min mammas generation.
Och jag.
Ja. Mm. Vi har liksom haft vår chans. Mm. Och de kommer, Greta Thunberg är bara en början på det hela. Om några år, om 10 år ska vi se, så kommer vi att minnas Greta Thunberg som den där moderata och återhållsamma typen som liksom talade lugnt och sansat och men vi kommer att få så arga tonåringar inom en halv generation här att kottarna strittar.
En annan parallell utveckling är ju faktiskt den också att även om då statsledarna har jättesvårt att komma överens så sker det ju saker på regional nivå. Ja. Och till exempel i USA så finns det ju flera delstater som de facto kör en ganska annorlunda klimatpolitik än till exempel president Trump. Ja. Så det finns ju, de här sakerna får man ju också förstås komma ihåg.
Ja, Kalifornien till exempel kör ju helt sitt eget race och struntar ju blankt i vad Trump säger. Trump försöker så gott han kan sätta käppar i hjulen på dem, men det är klart, du kan inte vrida klockan tillbaka. Det är på gång en revolution samtidigt som kanske inte får lika mycket uppmärksamhet som allt det här käbblandet i Madrid och alla de här pessimistiska dåliga tecknen. Det händer hela tiden i kulisserna, det utvecklas nya hållbara energikällor, nya sätt att avlägsna koldioxid och begrava det och så vidare. Och det är det som det lönar sig att försöka hålla det i tankarna, för så har det alltid varit när mänskligheten har ställts inför såna här enorma kolossala utmaningar. Så det har funnits en, jag menar det sägs ju, det är en kliché att det är alltid mörkast just före gryning. Mm. Men så är det nu också, det kommer att komma teknologi som vi inte ens vet vad den går ut på just nu. Det kommer att komma lösningar som vi inte har sett ännu, som kan ha väldigt stor inverkan. Men det förändrar inte faktum att vi måste liksom nu göra vårt yttersta för att hålla samhället så ordnat och att liksom vetenskapsmännen får jobba i fred, lugn och ro, att liksom det inte blir kaos och elände av det här. Som det kan bli just om miljontals människor plötsligt börjar springa av och an över gränser hit och dit.
Ja, alltså i min generation så är det här definitionen på det här Mad Max, det vill säga det filmerna som handlar om en värld där det är alltså totalt kaos just på det här sättet.
Ja, och den här postapokalyptiska trenden, den är ju, man ser ju det i alla tv-serier, alla de här zombieserierna och Mad Max och allt det här, det säger ju någonting om, det liksom säger om någonting om temperaturen just nu i populärkulturen. Det är liksom vårt onda samvete som målar upp alla de här grejerna som kanske kan hända och så vidare.
Men det vi egentligen säger då, eller som kan sammanfatta det här då med att det är liksom två spår så att säga som världen och vi och makthavarna behöver gå på då. Dels det här att faktiskt bromsa klimatuppvärmningen så gott det går, men samtidigt vara realistisk och inse att det har ändå gått så långt så att man måste också komma ihåg det och förbereda sig på att det faktiskt kan bli kaos.
Ja, vi måste anpassa oss. Det är liksom ställt utom allt tvivel just nu. Vi kommer att få anpassa oss till den förändring som redan sker. Men samtidigt så skulle jag nog också vilja säga, kanske så här som avslutning, att våra populistpartier och alla de här som förnekar uppvärmningen, att de vill ju inte ha någon hit. De vill ju att alla ska hålla sig där på sitt eget håll. Samtidigt som de förnekar att någon klimatuppvärmning är på gång, och om den är på gång så är det inte vårt fel. Men skulle de ta verkligen på allvar det här med att de inte vill ha någon hit, så då skulle de ju vara i första ledet när det gäller att motarbeta klimatuppvärmningen.
Mm. För flyktingströmmar är ett faktum.
Det är redan nu ett faktum, och det kommer bara att bli värre. Är man riktigt cynisk, vilket man ju inte ska vara, men kan man ju se det också som så att de här populistpartierna på sätt och vis har att vinna på att det kommer flyktingströmmar etc. För det skapar motsättningar, det skapar konflikter, och vi har ju sett att sånt ger sen röster åt dem.
Bränsle.
Så det kan finnas till och med just så cyniska tänkare där i de här populisternas led som tänker att låt det komma bara, att det ger röster åt oss och så vidare. Jag hoppas ju att vi inte är så cyniska på riktigt. Men.
Tack för det här samtalet, Markus Rosenlund, vetenskapsjournalist på Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och du har lyssnat på Nyhetspodden. Hej då!